Det är torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Men som vanligt, i vanlig ordning när det här spelas in, så är det onsdag. Och det är den 1 juni. Vi har stängt maj, lagt den månaden till handlingarna och välkomnat sommarbörsen. Och det är lite varmt ute och det är ju faktiskt också lite varmt på börsen första handelsdagen i juni, Moa.
Det är det. Vilket glädjande besked du kommer med, Niklas. Det tror jag är efterlängtat av många. Vi har ju sett lite grann av en lättnad på börsen nu ju förra veckan och även denna. Och det talas ju lite grann om ett björnrally. Skulle du säga att, eller vi börjar från början, Niklas. Finns det någon tydlig definition av vad ett björnrally är för någonting? Och skulle du säga i så fall att det är ett sånt vi ser just nu?
Det, jag tror att det enklaste svaret på den frågan är att jag inte vet. Jag vet inte om det här är botten vi har sett. Det är fortfarande den 7 mars där som är årslägsta i år. Vi är en bit därutöver. Vi var faktiskt på väg att återtesta den nivån under maj. Vi hade en börs som toppade i slutet på april, letade sig ner 11% och då är det OMXS30 jag tänker på. Och därifrån har vi fått lite ökad riskvilja, inte enkom men lite tack vare fallande marknadsräntor som har adderat på riskviljan lite grann. Och dessutom så tror man kanske nu att inflationen är på väg att någonstans rulla över inom överskådlig framtid, alltså kärninflationen. Sen har vi matpriser och energipriser är lite mer flyktiga. Men man börjar bli lite mer optimistisk. Om så är fallet, det återstår naturligtvis att se. Ett björnrally, alltså en uppgång under en nedgång om man så säger, en kraftig uppgång, men där man kanske kan bli inlurad och bli felaktigt optimistisk om man så vill, där man tror att nu har vi sett botten, nu är det dags att återta fornstora dagar och dags för en ny tjurmarknad, för att sen inse att nej, det var inte så, vi fortsatte ner. Det är jättesvårt att säga naturligtvis, och vi sa ju det i förra avsnittet också att en björnmarknad har historiskt inneburit en nedgång på 34% under 175 dagar. Sen är ju snitt vad snitt är och historien är vad historien är. Men då har vi ju mer riktigt stökiga perioder som IT-krasch och finanskris. Och där är vi inte riktigt idag. Faktiskt, vi har en stark och robust finanssektor, banksektor. Det känns bra att säga. Vi har en hygglig konjunktur. Vi har hushåll som borde vara mer optimistiska än vad de är. Därför att man tycker att allt är nästan käpprätt åt skogen. Men man är inte orolig för att bli av med jobbet.
Man är ju lika deppig nu som man var under finanskrisen 2007-2008.
Och riktigt så illa är det nog inte. Så där finns det nog
inte själv. Riktigt så illa.
Nej, inte.
Väldigt långt ifrån kan man ju säga.
Väldigt långt ifrån. Då hade vi ju det var ju en blixt från klar himmel på finansmarknaden. Men det var ju också en väldigt stökig tid realekonomiskt i den riktiga ekonomin. Rubrikerna var mörka och man var ju orolig för att bli av med jobbet. Och då blir det ju också ganska stökigt. Nu har vi ändå hyggliga marginaler i hushållen. Men det är ingen som tycker att stigande priser på det mesta är speciellt roligt. Men har vi sett botten? Är det här starten på en längre uppgång? Vi får se. Det är det tråkigaste svaret, men det är också det mest vuxna svaret.
Ja, du får vara den vuxna i rummet.
Ja, exakt.
Det efterfrågas ju sådana ibland.
Ja, och jag menar visst, det är ju också så här att fortsätter ner. Fortsätt köp.
Mm. Men när du gjorde din lilla makroekonomiska stabilitetsbedömning här nyss, Niklas, du missade fastighetssektorn. Vad tror du, är den stabil också skulle du säga?
Min uppfattning är ju att den är stabil. Jag menar, när vi hade Finansinspektionen här i podden för några avsnitt sedan, då pratade vi ju om fastighetssektorn och vi pratade om banksektorn. Det är ju två stycken stora sektorer där man vill liksom att det ska vara ganska robust och inte riktigt. Man vill ju inte ha en situation där man ska försöka få ett kokt spagettistrås då. Därför det skulle förvärra en ekonomisk kris. I det här fallet så, den bilden som även Finansinspektionen delade var ju att det är en robust situation. Sen är det klart, när man pratar om fastighetssektor, då beror det på vad är det man pratar om. För när det kommer till hushållens vigör och hur pass förmögen man känner sig och det här med hur förmögen man är, det påverkar ju också hur mycket man är villig att konsumera och hur mycket man vågar liksom unna sig, så att säga. Nu är ju hushållen oerhört negativa. Allt är jättemörkt. Och det är klart, börsen är ner. Och det skrivs och pratas mycket om att fastighetspriserna kommer att rulla över. Att priserna på fritidshus rullar över, ja, men det är ju mer troligt. Jag har läst artiklar som säger att nej, det behöver inte rulla över och sjunka, men det kanske kan stabilisera sig. Ja, jag vet inte, men rimligtvis, det är ju inte, fritidshuset är ju inte det som ligger närmast om hjärtat. Det är ju väldigt trevligt, men permanentboendet är ju viktigare än fritidsboendet. Och sen är det klart, jag menar, stigande räntor, nu har vi sett att bolåneräntan har letat sig norr om 3%, åtminstone på listräntorna, vilket ni vet att jag tycker är kohandel. Jag förstår inte ens hur det kan vara lagligt att hålla på med sånt där. Men även snitträntorna har ju faktiskt letat sig uppåt. Marginalerna senast det begav sig krympte ihop ganska rejält när räntorna var på väg upp. Jag tror förra gången det begav sig när bolåneräntorna var över 6%, då var styrräntan otroligt mycket högre, på en högre nivå alltså, än vad vi är idag. Jag menar, vi är på en nivå på 0,25. Det är fortfarande ganska låg nivå, men långräntorna har dragit och bolåneräntorna har dragit iväg. Vi får se helt enkelt, men det som gör att hushållen känner sig förmögna och som gör att det kittlar liksom konsumtions... impulserna bland hushållen, det är ju en bostadsmarknad och aktiemarknad stiger, för då känner man sig förmögen. Nu går båda två lite sämre, aktiemarknaden är ner, bostadsmarknaden, där pratar man mycket om att det ska ner, räntorna stiger, det är inte lika hett på budgivningarna etc. Köparna har nog inte riktigt insett att man inte får lika högt betalt som vad grannen fick för några månader sedan eller ett halvår sedan eller ett år sedan. Jag pratade med en mäklare för någon dag sedan och hon sa att nej, men det här märker vi. Man har inte riktigt landat i att det är en ny verklighet. De två faktorerna talar ju inte till hushållens favör, men börsen är framåtblickande. Är det här botten? Vi får se. Börsen är ner ganska mycket. Vi har stängt maj månad. Januari var negativt för OMXS30. Februari var negativt. Mars var negativt. April var negativt. Maj var negativt. Det har vi inte sett.
Juni vänder det.
Vi har inte i alla fall sett 5 negativa månader i rad så långt som historien tillåter mig att blicka. Och det är sedan 1990, så att det är ju på sätt och vis ett rekord.
Det är tråkigt rekord. Men det jag tycker är lite intressant nu, om man tittar på som konjunkturen och utvecklingen på världens börser, det skiljer sig ju ganska så mycket åt. Det är ju ganska så olika utveckling som vi ser i USA och i euroområdet. I USA, så precis som du är inne på, så börjar man ju se en liten mattning i prisuppgångarna. Viss stabilisering liksom bland företagen. Likaså kom det ju i Sverige nu nya PMI-siffror som överraskade positivt. Där ja, men företagen, det ser helt enkelt lite ljusare ut. Och så kom det också häromdagen nya inflationssiffror på eurozonen, från eurozonen, som ju var på rekordhöga nivå, 8,1%. Så det är ju verkligen åt olika håll som vi rör oss här nu i vår omvärld. Och det är ju intressant vad som händer med svenska börsen, hur Riksbanken agerar. Vi är ju en liten öppen ekonomi som påverkas väldigt mycket. Vad de största som impulsen, om de kommer från EU eller USA. Det blir ju intressant att se lite grann vad som styr, men som håller i taktpinnen nu för svensk ekonomi.
Ja, men, och där får man väl se också vad man sa från eurohåll här, att det är fortsatt kriget i Ukraina som i stor utsträckning påverkar, och det är oljepriset och det är energipriserna, och någonstans börsen är framåtblickande. Jag menar, den här pucken, det är vad det är, men man kan inte bara titta på en inflationssiffra utan att titta på anatomin på siffran. Och när man ser anatomin och vad det är som faktiskt driver i stor utsträckning, så får man ju ställa sig frågan, är det här någonting som är övergående? Och det rimliga svaret på det är ju faktiskt ja. Sen beror det på, så att säga, vi har varit in på det här många gånger, men det beror på om det här biter sig fast i lönerörelsen. Och jag har svårt att se att vi kommer att kunna kräva att bli kompenserade för hela den här inflationsspiken. För då kommer det inte vara en spik. Det kan vara så att vi bara oroas för deflation om några år fram i tiden. Det var inte länge sedan vi hade deflation i Sverige. Det räcker att gå tillbaka till coronakraschen. Och någonstans, corona är inte över än. Återstarten från corona är inte över än. Kriget är definitivt inte över. Det har ju spett på alla negativa faktorer. Men någonstans när vi blickar tillbaka till det här och berättar för våra barnbarn om vårt yrkesverksamma liv och de mest dramatiska skeendena, så kommer det här vara en sån period. Och vi är inte ute ur det än. Och faktorer som gällde 2020 fortsätter att påverka idag. Men det, jag tror att börsen är framåtblickande, och nu vågar man vara lite optimistisk och tro att det kanske kan tänkas rulla över. Och då blir det jobbigt. Då blir det jobbigt för inflationen. För då får man fundera på vad det är som ska göra att det ska fortsätta att driva i samma takt. Nu har vi börjat se faktiskt att vissa råvaror faktiskt börjar rulla över. Titta på aktier på börsen som ett Boliden eller ett SSAB. Där man också ser att vissa råvaror börjar tangera. Priserna börjar mjukna lite grann. Det är rätt intressant att kolla på de aktierna också, hur de har gått från toppen. För de har fallit en 15-20% faktiskt.
Mm. Det som jag också tycker är lite intressant i det som sker just nu, det är ju också att inflationen, den har ju också blivit tämligen politisk. I USA inte minst, där står man ju inför mellanårsval, och Biden är ju nu extremt mån om att hålla kvar den lilla, lilla svaga majoritet som han ju faktiskt har idag i de båda kamrarna. Det kanske inte är helt sannolikt att så kommer att ske, men han gör ju vad han kan. Och han har ju nyligen lagt fram en plan för att bekämpa inflationen. Det är ju intressant att man gör det. Det har jag svårt att se en svensk statsminister göra. Och det kan mottas på ett positivt sätt, och i så fall av Stefan Ingves. Men även i USA så är det ju tydliga, liksom, det ska ju vara vattentäta skott mellan politiken och inflationen, men det visar ju verkligen på att det där med inflationen, det är ju verkligen någonting som syns. Och vi pratade ju om det här för länge sedan, jag kommer inte ihåg när det var, men det är ju, när inflationstendenserna började trycka på i USA och också började ticka uppåt i Sverige, att det var mycket mer diskussion kring inflationen i USA än vad det var i Sverige. Nu började ju som verkligen blir någonting som man pratar om också bland gemene man här, men det är inte alls på samma sätt som i USA, och det har vi väl vår lönesättningsmodell att tacka för, att det kanske inte är samma oro. Men det är ändå intressant när man liksom gör såna här skiften som jag tycker mig ändå se här från Biden, att man gör det, försöker liksom ta taktpinnen i den här frågan lite grann utan att då klampa in på Feds ansvarsområden.
Ja, det tycker jag väl i och för sig inte är konstigt. Jag menar, jag är ju inte politiskt bevandrad, men så mycket har jag väl förstått att det är viktigt och är ganska klokt kanske att diskutera frågor som berör väldigt många människor, och inflationen berör väldigt många människor naturligtvis. Sen hur man ska kunna bekämpa den när du inte riktigt kan styra utbudsfaktorerna i samma utsträckning som efterfrågefaktorerna utan att knäcka amerikanska hushållen. Och som vi har sagt förut, 2/3 av amerikansk ekonomi är ju konsumtion. Det är hushållen. Det är otroligt viktigt för amerikansk ekonomi att hushållen mår bra. Och man mår i och för sig, man mår inte bra om inflationen är för hög. Men man mår ju heller inte bra om det är så att man agerar på ett sätt som knäcker ekonomin och som gör att hushållen får det mycket tuffare. För det ska vi ändå komma ihåg, inflation hur mycket man vill. Men det som driver inflationen är ju också faktorer som indirekt kan räknas som en skatt på hushållen. Det känns, tror jag, för väldigt många som en skatt när man står vid pumpen och tankar. Även om priserna inte alls är ens i närheten av svenska priser. Det känns säkert också som en skatt när man ska betala sin elräkning. Eller när man ska vara halvmiljonär för att kunna köpa en begagnad bil. Sen har han sagt på något sätt hur han ska kunna bekämpa det här.
Han pratar ju bland annat om att genomföra olika typer av politiska initiativ, bland annat Clean Energy Tax Credits and Investments, och så likadant Housing Supply Action Plan. Och de här åtgärderna, det är ju också sånt som ju tidigare kanske snarare har som spett på inflationen, och det är väl här som kritikerna lyfter fram då, liksom, att det här blir ju ganska, ganska tandlöst och lite av liksom en politisk poäng snarare från Biden som man vill göra här, att han är på den här bollen, han ser problemet, men ganska svårt att göra någonting åt helt enkelt. Men det har vi ju också pratat om ju, det här med vad ska man göra åt inflationen när den är utbudsdriven. Det funkar ju inte riktigt att höja räntan då, utan det krävs liksom andra strukturella förändringar, och det är väl snarare där man ska börja sitt arbete med att se till liksom att logistikkedjor funkar, att det finns utbud av viktiga komponenter till exempel. Och det gör man ju också såklart.
Ja, men det är det jag kan känna lite grann. Det pratas jättemycket om inflation och att den är helt uppåt väggarna. Men jag menar, det här pratar vi redan om. Börshimlen är full av mörka moln. Någonstans måste man våga fråga sig, vad händer om någonting går rätt? Och när det är som mörkast så är det väldigt intressant läge. Det är för att när är det som mörkast? Innan det ljusnar. Och det är ju också därför jag frågade dig vad han har sagt där. För att det är svårt, det är lätt att prata om att bekämpa inflation, men det är svårt när man inte riktigt besitter verktygen att kunna pinpointa en liten nål på ballongen och försöka smälla den här prisbubblan, om man så vill kalla det. Energipriserna kommer att gå ner. Vi ser en energiomställning. Den kommer att ta tid. Marknaden kommer att lösa det här. Stigande energipriser är väldigt jobbigt för väldigt många bolag, inte minst producerande bolag. Kan man inte skjuta kostnadsökningarna vidare, så måste man absorbera de ökade kostnaderna själv, och då sjunker marginalerna, och då lär ju också aktiekursen sjunka som ett brev på posten, utöver det vi då redan har sett. Energiomställningen är igång. Det kommer bolagen att lösa. Politikerna kan ju hjälpa till och påskynda den omställningen naturligtvis. Halvledarna, det är ju något som fortfarande påverkar. Titta på amerikanska inflationsstatistik och vad det är som driver. Eldningsolja hittar vi alltid högst upp. Alltid är fel att säga, men senaste tiden i alla fall. Halvledarna, de stökar till det jättemycket. Det är därför man måste vara halvmiljonär för att köpa en begagnad bil idag, vilket är helt absurt. Och det är inte någon lyxbil jag har kollat på. Och det där kommer ju också lösa sig. Det har vi också pratat om här i podden tidigare. TSMC investerar enorma pengar. Man guidar längre än vad man någonsin har gjort. Och vi pratar om belopp på över 100 miljarder dollar. Det här har Intel också gjort. Och det är inte bara i Taiwan, och det är inte bara i Europa, eller bara i USA, utan det är ganska brett som man investerar ganska mycket. Men det tar tid att bygga upp den här produktionsapparaten. Men sen så kan det ju finnas en risk att vi får liksom ett utbudsöverskott som marknaden då ska absorbera, så att vi kommer i liksom ett omvänt läge. Där är vi också på väg. Så att det här löser sig, men det tar lite tid skulle jag säga.
Det gör det. Men vi har ju också ytterligare impulser ju, som kommer kanske lägga lite krokben för att komma ner med inflationen. Jag tänker inte minst på det här nya sanktionspaketet som ju kom från EU här i veckan. Det är jätteintressant att man nådde framgång här. Det var ju Harry Flam inne på också, att det krävs ju kriser för att EU ska röra sig framåt och fördjupa integrationen. Och det här sanktionspaketet, det sjätte i ordningen, det var ju lite grann, kanske är smärtpunkten nådd nu. Liksom. Det är så här långt man kan sträcka sig till priset liksom av då vad det kommer kosta för länderna, och i termer av liksom relationer mellan länderna. Här var ju Ungern inte minst en motsträvig debattör i de här förhandlingarna. Men det man kom fram till nu, det är ju att man inför ett importstopp på rysk olja med en viss utfasning. Det här är någonting man gör också för att öka på och takten i den hållbara omställningen. Så det finns ju två viktiga saker här skulle jag säga att ha koll på framöver. Dels då vad det här gör för inflationen. Här pratar man ju om greenflation ju, som kommer av att man behöver ställa om ekonomin, och det kommer kosta pengar, vilket driver på inflationen. Men också då investeringsmöjligheter som kommer nu när EU verkligen gör någonting åt den utmaning som finns mot vårt klimat. Vi pratade ju i veckan, Niklas, om att det nu görs sådana massiva investeringar i solcellsparker i Spanien, man ser det i Cypern. Som svensk kan man ju vara lite förvånad. Jag var själv på Kanarieöarna, hade en jättefin semester där. Men jag var verkligen förvånad över hur lite solcellsparker man såg där. Man tänker, här borde det ju vara, varenda liten slättning borde det finnas en solcellspark. Men det gör det ju inte.
Nej, och det där kan ju också bero på politiska beslut. I vissa länder är det så här att huset är inte klart först taket är lagt, och då lägger man inte riktigt färdigt taket. Och så kanske man undkommer skatt och så här. Men det finns den typen av anomalier, vilket vi så här... Här kan vi skratta lite grann åt det, för att det hade blivit väldigt kallt på vintern ifall inte taket hade varit fixat. Men jag menar, nu har vi kniven mot strupen, och vi kommer också se att politikerna hjälper till att påskynda den här omställningen, tror jag. Men det här med Ryssland, det är ju också, vad händer om det är så att vi inför ett importstopp? Ja, det kommer flöda kanske mera olja till Kina och till Indien, och då kanske de inte konsumerar annan olja som vi kanske kan kommunicera från vänliga länder eller mer vänliga länder, vilket gör att liksom balansen på oljemarknaden och den minskade efterfrågan som också sker när oljepriset stiger, och dessutom ett högt oljepris som lockar in marginalproducenter som behöver ett högt oljepris för att vara in the money, för att vara lönsamma så att säga. När de också kommer in, så adderar de också på en våt filt på ovansidan. Och dessutom ska vi komma ihåg att oljepriset, det är ju inte bara fysisk efterfrågan, utan det är ju en högst vettig andel, icke försumbar andel av det som är finansiell spekulation naturligtvis. Och oljepriset har dubblat sedan december, och då tror jag att det kliar lite grann i fingrarna också för vissa, att ju mer det stiger att kanske bara fingra lite mer på säljknappen än på köpknappen. Och här kan man kanske man kan fråga sig själv, hur stor är sannolikheten att oljepriset dubblas härifrån kontra halveras 1-2 år fram i tiden? Jag har inte svaret, men det är en intressant fråga att ställa sig, tycker jag. Så det är många faktorer. Det vi kan enas om, det är nog att vi har kniven mot strupen, vi har ett högt oljepris, vi har höga energipriser och vi har halvledarbrist, för att ta tre områden. Och vi är på att lösa alla tre. Men det tar tid. Men man måste våga vara optimist, se runt hörnet, blicka över kullen mot horisonten. Då har man goda förutsättningar att lyckas som sparare och investerare. För att bara peka på en inflationssiffra och se att priserna stiger nu, då ligger man bak i kurvan, skulle jag säga.
Mm. Du säger det väldigt, väldigt bra, Niklas. Och jag tänkte att vi därmed också skulle hoppa över lite grann till spännande statistik som du har med dig. Alldeles färsk sådan kring hur våra aktiesparare har agerat i maj månad.
Ja, och det är en svängig börsmiljö. Som sagt, året har varit ganska stökigt. Jag sa det nu här nyss att OMXS30 har bjudit på negativa månader under samtliga månader det här året. Det har inte hänt tidigare när vi blickar bak, åtminstone bak till 1990, så långt som jag har enkel statistik att ta fram. Och det är också ett skäl till att bli optimist. Nu kan ju någon lyssnare tycka, Niklas hittar alltid någonting positivt. Jo, men jag gör ju det. Långsiktigt vet vi att börsen stiger. Kortsiktigt så vet vi att det är stökigt.
Optimister lever ju längre.
Optimister har roligare. Men det är ju också det här att bli långsiktig på börsen handlar ju inte bara om att försöka övervintra och utstå volatiliteten på marknaden, utan det är ju också att försöka övertyga sig själv om att lägga band på känslorna och att det svider lite grann när det svänger, så att säga. Så OMXS30 var ner 11% som mest från april till lägsta nivå 9 maj. Och breda börsen OMXSGI, då räknar vi med återinvesterade utdelningar. Där var vi ner 15%. Så ganska mycket. Sen har börsen stigit 11%. Så det är ett ganska svängigt läge. Alltså 11% från 9 maj. Och det intressanta här är väl att börsen har stigit från den 9 maj exakt samma dag som marknadsräntorna börjar ticka på neråt. Vi har sett ganska rejäla nedgångar på räntemarknaden. Både på svensk 10-åring och på svensk 5-åring, för att ta två av de här lite längre räntorna. Men även i USA, vi var en bit över 3%. Och det är en sån psykologisk nivå ändå, 3% på långräntan. Nu senast jag kollade för någon dag så var vi ner på 2,74. Så det har hänt ganska mycket, får man väl ändå säga. Det kan ju vara så att det lockar in en del kapital på räntemarknaden. Man handlar upp de här papperna, obligationsmarknaden har haft den sämsta starten på sen Hedenhös. Det ska man också komma ihåg att ha investerat på räntemarknaden, kreditmarknaden i korträntor och långräntor eller räntefonder. Det har inte varit roligt i år. Det har varit en bedrövlig start. Priserna rakt ner i källan, och en effekt av det är ju att räntorna på papperna på marknaden går upp. På samma sätt som om en aktie går rakt ner genom källan och utdelningen hålls oförändrad, ja, men då går ju direktavkastningen upp. Så att jag tycker att det är lite intressant att börsen fick fart under galoscherna exakt samma dag som långräntorna började ticka på neråt. Nåväl, för att sammanfatta maj månad så började den ju ganska spännande.
Ja, det kan man minst sagt säga, lite grann med hjärtat i halsgropen.
Ja, den började med en flash crash 2 maj när från 9.56 till 10.01, när Stockholmsbörsen var ner nästan 8%, och i slutändan så insåg vi att det här var lite en fat finger, ett mänskligt fel helt enkelt. Stockholm whale kan man väl kalla det om man vill skoja till det lite grann. Skälen bakomliggande är ju inte det minsta roligt, förmodligen inte från den här personen eller personerna heller. Men sen dess, för det är liksom ner nästan 8% på några minuter, tillbaka igen. Men som ett aprilskämt som hade kommit bort i posten, som sen kom fram, så letade sig börsen ner till nästan samma nivå som vi såg som bottennivå under den här flashcrashen. Ungefär en vecka senare. Lite grann av ett försenat aprilskämt. Men då är man ju såklart intresserad. Vad har kunderna köpt och sålt i det här klimatet då? Fortfarande ganska svängigt, fortfarande nettoköp. Man vågar ändå fortsätta vara optimist. På toppen hittar vi SBB, Investor, Tesla. Och det här är ju ändå en favorittrio får man ju säga. Det här SBB är den näst mest ägda aktien bland våra kunder. Investor är den mest ägda bland våra kunder. Men även den mest ägda i Sverige, i riket i stort. Det såg vi i Euroclear senaste rapport. Och Tesla är den mest ägda aktien bland våra amerikanska aktier. Och åtminstone var det det. Det här ska man alltid hålla tungan rätt i mun om det inte är något som har sprungit förbi. Men med mycket stor sannolikhet så är Tesla fortfarande den mest ägda amerikanska aktien. Och de här tre aktierna lockar faktiskt var tredje sparkrona under månaden. Så att man tankar på ganska mycket i favoriterna som man ser i portföljen. Tanke kring det?
Ja, nej, men jag tycker det är intressant att se att vi har SBB så högt upp ändå. För att det är ju en lite svårare vardag för dem att verka. Vi var ju inne på det, jag frågade ju dig där om fastighetsmarknaden, vad som kommer ske där. FI har ju varit ute nu i sin stabilitetsrapport och lite grann pratat om liksom risker som kan byggas upp inom det här segmentet. Så att det är ju intressant att se att våra sparare har ju ändå stort fortsatt förtroende för SBB och ser snarare ett läge att köpa det här när det har gått ner lite grann. Det är intressant. Investor är ju inte så överraskande. Tesla, ja, kan det vara vår kollega Blommans ihärdiga lobbyverksamhet som ligger bakom att det här lättats upp? Jag vet inte, men ett företag som många tycker är spännande att köra Teslas bilar och spännande att äga, inte minst med en sån karismatisk ledare som Elon Musk, som ju verkligen tar ställning i diverse olika frågor och kan påverka kursen i en del än det andra bolaget.
Ja, det får man ju ändå säga. Och en liten röd tråd här, det är väl också att de här aktierna har tagit stryk. De har gått sämre än börsen i relativa termer. Och det är klart, fastighetssektorn glödde hett i fjol. Iskallt 2020. Iskallt är en underdrift. Permafrost 2020. Finsk sauna 2021.
Vad är temperaturen nu då skulle du säga?
Den är sval.
Men jag vill ha liksom lite mer kött på den här
Stockholmsvinter.
Stockholmsvinter, okej.
Okay. Fjolträskvinter.
Ja, okej. Okay. Så lite kallt och dragigt sådär.
Ja, sen också, vi har förmodligen ganska många stockholmare som lyssnar på det här, så då får jag väl ändå säga att
det är ändå bättre än Göteborg. Och för göteborgare som lyssnar så säger det är ändå bättre än i Malmö. Och för Malmö, ja, men det är sämre i Köpenhamn.
Ja, och det handlar ju om luftfuktigheten.
Ja, ingenting mer att göra.
Nej, men där kan man väl säga att SBB har ju tagit rejält med stryk i år. Aktien är ner 59,95% nu när vi sitter och spelar in det här. Så att hela sektorn har haft en motvind där stigande räntor har varit en starkt bidragande faktor. Men under maj när marknadsräntorna föll tillbaka så har ju sektorn fått förnyad energi. Och det här är ju kanske inte så konstigt heller, för kapital är ju en av de stora ingredienserna när det kommer till fastighetsbolag. Så att finansieringskostnaden är viktig att titta på. Sen är det ju många bolag som ändå har lång kapital- och räntebindning. Och har man en lång räntebindning, ja, då tar det ju ett bra tag innan den här höjda räntenivån vi ser i marknaden slår igenom på resultatet. Det är ungefär som om bolåneräntorna nu tickar upp dramatiskt men du sitter på en femåring. Ja, men då tar det ganska lång tid förrän det börjar påverka din ekonomi. Och SBB har underpresterat sektorn i år och i maj. Och har dessutom parkerat sig näst längst ner på storbolagslistan. Det är bara Storskogen som är längre ner, alltså jumboplatsen på large cap. Sen hittar vi faktiskt SBB, så att jag tror att man börjar se lite ljuskorn i sektorn och då tittar också på vad har gått allra sämst, och det är SBB i det här fallet. Sen har ju bolaget Milja Battlen i spetsen till synes ett cementerat förtroende bland våra kunder i och med att det är den näst mest ägda aktien på plattformen. Så det är intressant. Antalet ägare har ökat med 44% under året och nu ser vi ju framför oss då kanske en indexinkludering. Nu är vi ju i juni månad, nu ska ju OMXS30 omviktas. Så att blir det så att vi får se Skanska lämna och SBB inkluderas? Vi får se.
Mm. Det leder oss in på nästa plats på din lista.
Ja, men det leder oss in på nästa plats och det är ju Skanska då.
Ja.
Byggbolaget, där såg vi, de följer tvåsiffrigt på sin rapport och sen så kommer då vd ut och köpte aktier. Det tycker jag ändå är snyggt. När det går ner så liksom 10%, är det mycket eller lite? Ja, men så det är ändå en ganska stor nedgång för ett ganska stort bolag. Så att bolagets storlek har ju ändå viss betydelse för svängningarnas dignitet också, såklart. Så där tycker jag är bra att man är in och köper lite grann. Vi får se om de lämnar OMXS30. Efter det har vi Creasback.
Får jag bara ställa en liten halvhalsfråga här vid Skanska?
Mm.
För jag tänker, kan det också vara ett tecken på hushållen är deppiga? De tror att svensk ekonomi går mot en recession. Och recession, om man är keynesianist, keynesian kanske man säger, då så ska man ju spendera och satsa mycket på infrastruktur, det vill säga pengar till Skanska. Tror du det kan vara det vi ser? Eller är jag lite för långt ut och flyger nu?
Jag tror att det handlar lite grann om att man plockar upp de aktierna som har haft det lite tufft, att den här svängden är lite grann på rapport. Men visst, i det långa
perspektivet... Någon kanske tänkte så.
Någon kanske tänkte så.
Ja.
Men jag tror att det där är lite längre puckar ofta. Jag kommer ihåg 2016 när Trump blev vald president. Då sa man att Skanska, de där kommer vara en relativ vinnare. Då hade de en andel av topline uppgående till 37% som deriverades från USA. Alltså 37% av omsättningen här rörde då från USA. Och det har vi ju läst om väldigt mycket medialt, att deras vägar, broar, flygplatser etc. är dåliga. Och det här tyckte man att ja, men nu kommer det att satsas på infrastruktur. Sen blev det aldrig riktigt så, för att det käbblas väldigt mycket. Och man kommer inte riktigt överens politiskt. Så att jag lutar...
Mönster som har upprepat sig kan man ju konstatera.
Ja.
Även med vår nya president.
Ja, och det är väl det jag lutar mig lite grann emot. Att säga, ja, det är väl klart, speciellt i sämre tider så ska det ju kunna spenderas mer i offentliga utgifter och det skapar jobb och det håller liksom hushåll under armarna etc. Men vi får se om det materialiseras.
Mm.
John Maynard Keynes, det här är väl någonting som man börjar tycka att hans tankar kanske blir mer aktuella i nutid. Jag har faktiskt en bok om Keynes hemma som jag håller på att läsa nu. Vi får se.
Hur många böcker har du igång parallellt egentligen?
För många för mitt eget bästa.
Ja, det vore intressant att du kunde få en siffra någon gång, men ja. Ska vi rulla vidare?
För många, jag lämnade precis tillbaka. Jag har ju ett hundratal ekonomiböcker. Jag brukar kunna, jag får inte riktigt köpa så många fler, men då lånar jag på biblioteket. Är de bra så beställer jag dem. Och nu lämnade jag precis idag tillbaka en bok om Stockholmsbörsens historia och dessutom en som heter Hot Commodities med Jim Rogers, som är intressant. Jag handlar inte råvaror, men det är ändå intressant att förstå hur den världen fungerar i och med att det påverkar bolag i väldigt stor utsträckning.
Och inte minst nu ju.
Inte minst nu.
Mm.
Så att för många. Sen har vi Creasback på den här listan då.
Men det beror inte på att de har hittat något bolag att köpa upp?
Nej. Men vi har haft en affär med ett SPAC-bolag här nyligen i dagarna. SPAC 1 heter den.
Ja.
Och sen har vi ju haft en affär med, visst var det väl TBD30 som hittar det här slamsugningsbolaget. Så de spackarna vi fortfarande väntar på som kanske är mer namnkunniga kläckas.
Mm.
De här kokongerna som ska bli fina fjärilar. Det är ju både Creasback och ACQ Bure då. Creades och Bures respektive spackar. Näst på listan är SPD igen, D-aktien. Swedbank, Thule, Storskogen som för någon dag sedan var i botten på storbolagslistan och Truecaller. Där Indien också kom ut och sa att man skulle ta fram en statlig konkurrent till den här.
Ajajaj. Ja.
Aktien var väl ner 30% där någonstans.
Man vill ju inte ha en statlig konkurrent.
Nej, det vill man inte. Aktien var jättemycket, sen återhämtade den sig. Men sen kan det också vara så att staten är rätt kass, om man ska vara frank.
Så kan det också vara.
Så, och det här tonades väl ner lite grann att det här har funnits sedan tidigare och kanske inte är en alls så bra lösning. Jag har inte riktigt insyn där. Det är du som lyssnar kanske har bättre koll. Men det är vad som fångades på min radar i alla fall. Den föll mycket. Många sparare tryckte på köpknappen i den där dippen. Tittar vi på vad man har sålt, så har man tackat för kaffet i två budaktuella bolag primärt. Och det är Swedish Match, som då också lämnar OMXS30. Och sen har vi Leo Vegas. På Swedish Match så la Philip Morris en budpremie om 39% som mest, om vi tittar på stängningskursen innan den här nyheten eller ryktet från början då kablades ut i marknaden. Det var en bild i Bloomberg som var en bild från Swedish Match på Kungsgatan. Det var bara att den butiken finns inte kvar. Och Leo Vegas var väl budet på
det. De skulle betta i att fotografera istället, Niklas.
Ja, exakt. Då hade de fått en tom lokal.
Ja.
Och Leo Vegas
var det inte Bloomberg som publicerade en bild från dig? Var det inte så? På Coop när de råkade ut för IT-haveri, eller hur var det?
Det var New York Times.
Ja. Förlåt, jag blandar ihop dem.
Ja. Lojal avansian som jag är, så vill jag naturligtvis alltid ha med Avanza på ett hörn. Ja. De frågade, Niklas, vill du ha en byline? Jag tänkte, byline, det där ordet har jag hört. Ja, tänkte absolut. Skriv Niklas Andersson/Avanza. Så det är kanske enda gången Avanza har dykt upp i New York Times. Det är kul.
Inte sista.
Om någon undrar om jag fick pengar för det kan ju vara en naturlig fråga också. Fick du pengar för det här?
Fick de pengar för det, Niklas?
Nej, jag fick inga pengar för det. Men vad som hände i det här fallet, det var att Coop hade ju problem här förra sommaren. Eller det var egentligen inte Coop, utan det var en underleverantör som var hackad. Som påverkade väldigt många bolag i väldigt många länder. Återigen påminde om vikten av cybersäkerhet och den digitala pandemi vi ser med cyberbuset. Och i det här fallet så var jag inne i en Coop-butik, för jag funderade på, är den butiken ens öppen? Det var rätt många Coop-butiker som fick stänga. Men i Boden, jag var där under sommaren då, så hade de öppet. Men det var bara under de här, vad kallar man dem för? När man skannar...
Självskanning.
Självskanningschauffräserna. Där hade man postat upp en lapp med Coop-logga där det stod IT-problem. Och på engelska så blir det IT problem. Tog en rätt fräsig bild där och sen så hörde New York Times av sig.
Såklart. Men du, det här med buden som har kommit på minst två bolag med på listan här i alla fall. Är det en uppköpsvåg som vi ser nu? Kommer utländska intressenter och shoppar när svenska kronan är svag och liksom börsen är nere i låga, låga värderingar och traskar?
Ja, men det är en jättebra fråga och det är något som jag själv funderar en del på. Jag var på en investerarresa för ett antal år sedan i USA och då menade man här att så här, men nu kommer vi att se en uppköpsvåg för att ekonomin är urstark, hushållen mår otroligt bra, börsen är hög, räntorna är låga, aktierna står högt och många använder ju aktier som valuta för att helt eller delvis betala det förvärvande bolaget. Det är inte alltid så att man betalar kontant, det kan ju vara trevligt när räntorna är låga. Det kanske inte är lika kul att betala i aktier när aktierna står lågt. För då blir man ju mer utspädd om man tar in nya pengar på låga nivåer för att trycka nytryckta aktier att betala med till det bolaget man då köper helt enkelt. Så det här är lite stökigt, men där menade man då att så här, men nu kommer vi definitivt se en uppköpsvåg. Jag vet inte riktigt om det var en jättevåg. Det har ju varit en del köp, det är det ju alltid naturligtvis. Kommer vi se en uppköpsvåg nu? Jag tror så här, vi går in i en mer osäker och orolig värld. Vi pratar om att konjunkturen kommer att mattas betänkligt. Vi oroar oss för recession. Och där tror jag kanske att man blir mer intresserad vart det lider. Att förvärva lite mera tillväxt om den organiska tillväxten blir lite tuffare framåt. Finansieringskostnaden är fortfarande okej. Den är inte skyhög, den är fortfarande okej även om det har fördyrats. Och sen tror jag någonstans också när inflationen fortsätter tuffa på. Jag är ju fortfarande team övergående men det tar tid. Och ju mer det stökar det, så längre tid kommer det ta. Och där får man ju fundera på vad kan vi göra? Ja, men håll tätt bakåt. Full fart framåt är inte lika enkelt som för ett år sedan. Håll tätt bakåt, där tänker jag på synergier och liksom kunna skära i kostnader när man ser vissa fragmenterade marknader konsolideras och optimeras där man kan kort och gott effektivisera och skära sina kostnader, få upp sina marginaler eller hålla sina marginaler stångna genom att kapa kostnader snarare än att öka sina intäkter. Sen vill man ju såklart göra både och. Så är det en uppköpsvåg vi ser? Kanske. Det som är stökigt och som talar emot det, det är väl kanske att det är lite mer just stökigt i marknaden. Det är lite volatilt, det är lite osäkert. Kanske inte ett klimat där man känner att ja, vi går på shopping spree. Och sen pratar man i USA förvisso också om att återköpen skulle kunna rädda marknaden. Och jag är väl en sån, nu svänger jag om lite grann från uppköpsvåg till någonting helt annat, men det är ju ett sätt att distribuera värde till sina aktieägare. I Sverige är vi vana med kontantutdelning och ibland har vi varit med om sakutdelningar som MQ och Deppet exempel, eller Zalando via Kinnevik. Så. Men i USA så är det ganska 50-50 mellan kontantutdelning och återköp. Och återköp brukar kritiseras även från mig. Det jag brukar känna att det är inte alls säkert att bolaget är den bästa stockpicken och vet när man ska köpa. Och naturligtvis tar man ofta upp exempel när ett bolag återköper aktier på höga nivåer. Så att aktieägarna är med på en resa ner när aktien går ner. Och dessutom har bolaget använt sin kassa till att köpa mer aktier som också går ner, så att det blir en dubbelsmäll. Men i det här klimatet när många bolag är ner rejält mycket, många bolag har starka balansräkningar, fastighetssektorn är robust, banksektorn är robust, det gör att man kanske vågar vara offensiv. Och gör man då återköp i det här klimatet, ja, men det tycker jag kan vara ganska intressant. För tror vi att småspararna i samma utsträckning tar en kontantutdelning och återinvesterar i bolaget i det här klimatet när det stökar till? Tror du det?
Svår fråga. Jättesvår fråga, för att samtidigt så är det ju väldigt många som har mindre marginaler att leva på nu. Så jag tror att om det kommer in en utdelning på konto, så tror jag att det är väldigt lätt att det kanske går till konsumtion eller någonting annat.
Ja, nej, jag tror inte att man tar utdelningen och återinvesterar i samma utsträckning. Naturligtvis, du som lyssnar på det här kanske gör det, anledningen till varför du också står ut med mig varje vecka, både mig och Moa, men kanske speciellt Pratkvarnen undertecknad, det är kanske att du är väldigt intresserad av det här, och då ligger du närmare till hands att faktiskt återinvestera utdelningen. Men gemene man där ute tror jag inte gör det. Så här hjälper ju bolagen till att återinvestera i ett läge där det krävs psykologisk styrka för att masa sig till köpknappen. Det är också en intressant tanke, tycker jag.
Mm. Mm. Ska vi rulla vidare med vår lista?
Just, då hade vi som sagt de budaktuella bolagen som uppvaktats av amerikanska aktörer. Philip Morris uppvaktade Swedish Match på dansgolvet. Och MGM Resorts uppvaktade Leo Vegas, två jänkare. Det har ju också varit ett klimat där kronan har försvagats ganska rejält. Så att, men den toppade på 10,18 mot dollarn. Vilket är lite jobbigt, så att jänkarna tycker att det i relativa termer är billigt. Men vi började det här avsnittet med att det är ganska mörkt. Börsen är ner varannan månad det här året. Då blir man positiv, det är för att det brukar inte hända. Och det kan bli bra lägen som dyker upp. Men någonting som har stigit. Just stiget är faktiskt fel ord, men någonting som har stärkts, det är kronan mot dollarn. Kronan har stärkts 4% mot dollarn. Chi fick dem.
Ja.
Så det är någonting att glädja oss åt.
Fast den är ju ändå väldigt svag historiskt.
Ja visst, dollarn var på 8,21 i fjol. Men utöver det då, amerikanska bolag som köper upp och kniper våra svenska bolag, det gillar vi kanske inte riktigt. Volvo Cars, Embracer, Lundin Energy, AstraZeneca, Saab, SSAB, H&M och Telia Company. Telia är en av de aktierna som värderas absolut högst i OMXS30. Den som värderas högst på innevarande års vinst, förväntade vinst då, det är Sinch, 29,9. Evolution handlas till exakt samma vinstmultipel som Telia Company. Jag tycker att det är ganska fascinerande. Alltså, Telia har en kupong, värmande förvisso på 5%. Bensäker som en, kan man, ingenting är bensäkert.
Nej.
Som en obligation. Lockar det så förbaskat mycket att du betalar nästan 25 gånger vinsten för det? Jag menar, du får,
ja, för vissa.
Fang för några år sedan var glödhet i USA. Du får Facebook eller Meta Platforms betydligt billigare än Telia i termer av vinstmultipel. Du får Apple billigare än Telia. Du får Netflix betydligt billigare än Telia. Alphabet, det vill säga Google, billigare än Telia. Microsoft, på marginalen bara. Bara på marginalen dyrare än Telia Company.
Men vad beror detta på?
Jag tror att det beror på att man söker trygga hamnar på ett stormigt börshav.
För kanske också lever kvar lite grann med en folkaktie som det väl ändå lite grann marknadsfördes som.
Lite. Det marknadsfördes ganska extremt när det här bolaget kom in på börsen 13 juni 2000. Och det är klart att jag tittar på det här. Jag menar, det är också vikten av att återinvestera utdelningen. När jag tittade för några månader sedan så var aktien ner 60% sedan dess. Men hade du återinvesterat utdelningen så var du upp plus 20%. Det var bara det att inflationen var plus 30% under perioden. Så du var ändå under ytan. Men det visar faktiskt ändå varför du ska kämpa som en envis åsna.
Envis norrlänning kanske?
Ja, dessutom, ja. Ja, envis norrlänning, absolut. Negativa börssiffror tog långt i intranätet att ta sig upp, så vi hann inte förstå hur mörkt det var innan börsen vände. Det visar på vikten av att faktiskt orka hålla i. Om till och med Telia kan bli en plusaffär oaktat inflationen. då kan banne med allt bli en plusaffär.
Ja.
Om du är den här envisa åsnan.
Bär med er detta.
Men då vill jag ju också säga, och det har vi sagt många gånger tidigare.
Till och med Telia. Ja.
Även förra avsnittet så pratade vi om godispåsen med romrussin.
Ja, den kommer ju ofta fram.
Ja, men
vi
tycker inte om den. Och det, så här, det finns en risk att du sitter med bara dyngaktier i portföljen. Men har du liksom ett knippe stora bolag från large cap, då är den sannolikheten ändå ganska god att om du vågar gå emot strömmen och återinvestera ut eller spara löpande, att det blir en god affär på ett årtionde. Definitivt på några årtionden. Jag vet faktiskt inte historiskt om vi har haft ett enda årtionde där börsen har stått lägre för en sparare som har sparat under hela årtiondet löpande och återinvesterat utdelningen. Jag har svårt att se det. Svårt att se det. Och då ska vi också komma ihåg att vi har haft riktigt dyngperioder. Det här nya årtusendet började med en dyngperiod, IT-kraschen. Och avslutades med en dyngperiod, finanskrisen. Tänk dig att de två nedgångarna under ett och samma årtionde. Herregud att folk fortfarande är kvar på börsen.
Och du är så glad.
Ja. Ja, nej, men det kan vi väl också se. Det här är väl en liten parentes, en avstickare, en utsvävning, kallar det vad ni vill. Men vi ser ju att aktiviteten är svalare nu än tidigare, både på när det kommer till aktier och när det kommer till fonder. Och det kan jag väl ändå tycka är lite synd. Jag förstår att man får ont i magen och tycker att det här kanske inte är roligt när börsen reser söderut. Och jag kan alltid sitta här i podden varje vecka och säga att fantastiskt när börsen går ner och folk kan tycka, hur kan du tycka det? Men jag tror att det handlar någonstans om också rätt pengar på rätt plats. Och tycker man att det här är jobbigt, ja, men då tycker jag att man ska upprätta ett större sparkapital vid sidan av sin buffert. Alltså bufferten i ekonomin, så när man var liten så kunde man ha en tavla med någonting där i och sen ett litet glas för att så här krossa vid panik. Och det så krossa glaset och ta ut pengarna så att säga om shit really hits the fan i din löpande ekonomi. Men att du har en peng vid sidan av den också, det är vad än du vill göra i livet. Seize the day, carpe diem, kalla det vad du vill. Att kunna göra allt det här roliga men som också ger dina pengar på börsen förutsättning att vara långsiktiga. Om du inte behöver dem, jädrans, då mår de. Det är som högpotent gödsel för dina pengar att växa. Så det är enkelt för oss att sitta och säga att ju mer börsen faller, desto mer bör man investera. Så är det. Men jag menar, någonstans så måste man växa in i det mentalt också. Men en gång i tiden så gick mitt humör som börsen.
Det fanns alltså en sån tid?
Det fanns en sån tid, ja. I unga dagar.
3, 4, 5 år ungefär? Lilla mini-Niklas får olika så här utbrott i ICA-affären när börsen inte gick som du inte ville.
Ja, men min chef sa då också så här, Niklas, du kan inte kolla på Avanza hela tiden.
Du bara, okej, då börjar jag där istället.
Ja, men det var lite grann han också som hade ett stort finger med i spelet för att få in mig på aktiemarknaden. Sen hörde han av sig till mig för ett halvår sedan ungefär och sa att men nu har jag köpt Berkshire Hathaway. Ja.
Oj, ja, det är inte jättelätt att göra det ju.
Nej, men det är det inte. Och jag menar,
vd, det kostar en slant.
Ja, det kostar en slant. Och jag menar, vd-börande har ju en rimligtvis stor...
Så man kan göra det och ha god riskspridning, det är ju imponerande.
Exakt, vd-börande har förmodligen en ganska god riskspridning i portföljen i övrigt. Men jag menar, en A-aktie i Berkshire Hathaway kostar $474,000. Så att uppenbarligen, nej... humöret ska liksom inte, eller börsen ska inte styra humöret, men det är, du får mer och mer skinn på näsan ju längre tiden går, och någonstans det är inte bara, för vissa människor så är det ju slutmålet att få ihop så mycket pengar som möjligt, man kanske inte tycker att börsen är speciellt rolig, man vill bara ha mer pengar och få ut mer av livet, men det finns ju ganska många där ute också som tycker att själva resan är nästan lika rolig som målet, så här, slutpengen någon gång i framtiden.
Känner du någon sån?
Jag känner väldigt många sådana. Och det är därför vi har mycket att prata om varenda vecka här i podden också. För det händer saker och ting hela tiden. Vissa bolag friar till varandra, man har ett gott öga till varandra. Man spanar in lite grann sådär och helt plötsligt så kommer någon och kniper någon annan. Och det är massa olika faktorer som påverkar. Det händer mycket hela tiden. Det är väldigt kul.
Ja, och sen också det som jag ju tycker är så himla kul och spännande är den här makrobiten, hur det liksom påverkar. När jag började här så var det ju mycket snack om att makro där, det var ju inte så intressant och sådär, utan det är mycket mikro. Och såklart, så är det ju. Men man kan ändå tycka att makro är det politiska storspelet, vi har ett krig, hela covid-nedstängningen och effekterna på ekonomin, allt det här. Jag tycker det är så spännande att se liksom hur det slår ut och blir någonting liksom som påverkar en i ens, ja, våra jobb såklart, men också om vi inte haft med jobben så hade det ju påverkat liksom våra liv i termer av, ja, men mindre pengar i plånboken just nu och sämre utveckling i sparandet, så.
Exakt. Och det är väl det. Det är därför det alltid finns väldigt mycket att prata om helt enkelt. Men det är väl lite grann hur våra sparare har agerat under maj månad. Och nu är vi i sommarbörsen. Man brukar säga att sommarbörsen kanske är mer volatil, att man ska hålla sig därifrån. Juni har bjudit på positiv avkastning de senaste 4 åren. Negativ avkastning de 5 åren dessförinnan. Och sen har den gett en avkastning på i snitt minus 0,39% när jag blickar bak hela vägen bak till 1990 då. Där kan man fråga sig vad 1990 har för påverkan på idag. Det är liksom lite annan värld och sådär. Men det är ändå kul att se statistiken. Och sen kan vi också bara notera att 15 av de här tillfällena har bjudit på negativ juni månad. 4 av dem har varit negativa när också maj har varit negativ. Det vill säga att det är ganska ovanligt att maj har varit negativ och att juni också blir negativt. Det är mer vanligt om man har haft en positiv majmånad och kanske en rejält positiv majmånad att man får en viss nedgång under juni. Ta det för vad det är, men nu håller vi tummarna för att vi får både riktigt härlig sol utomhus. Som sagt, vi är i början av sommaren nu och jag vill ha lite solstrålar på börsen den här månaden.
Vi får ut och dansa soldanser och annat för att se till att det blir så.
Ja, och när du säger soldans så tänker jag ju på att börsen har haft långräntorna, inte minst amerikanska 10-åringen som den här totempolen när man har dansat den här soldansen. Och där har, de har sjungit fel sång för det har bara gått ner. Nu har långräntorna...
De har stämt instrumenten, tagit ton tillsammans.
De har stämt instrumenten fel, långräntorna har börjat sjunka tillbaka. Vi hoppas att de sjunger rätt sång. Så hoppas vi att börsen stiger.
Vi får hoppas på det. Och Niklas, du och jag, det här är ju lite grann en liten avslutning kan man väl säga ändå, att vi ska ju inte sjunga sådär jättemycket ihop längre i den här podden, för att nästa avsnitt, det blir ju mitt sista avsnitt som jag gör nu som inhoppare för Johanna, och det kommer vi ju fira, hörde jag på att säga, men det blir ett dunder och brak avsnitt. Det är min drömgäst som jag har lyckats locka hit. Det är ju Katrin Marsall kommer. Hon är ju journalist, hon är författare, hon är föreläsare, hon är debattör. Superspännande person. Så är det någon som har några frågor som de vill att vi ställer till Katrin när hon kommer, så skicka in dem till oss, så ska vi försöka få med det så mycket som möjligt. Jag tänker, självklart kommer vi ju prata om det som hon ju har skrivit väldigt mycket om, det vill säga kvinnor och hur kvinnor begränsas och vad som hade hänt om det inte hade funnits de strukturer som finns idag i att kvinnor kan nå sin fulla potential och vara med och bidra till samhället. Men också såklart, hon är ju krönikör i Dagens Nyheter, skriver mycket där om brittisk politik, vilket ju är superspännande. Det är ju ett land som genomgår lite av, kan man kanske tänka sig, en identitetskris. Tycker jag är superspännande.
Det finns en del spännande klipp på YouTube just det här med brittisk politik och när det kan bryta ut både en och annan ordväxling och ibland lite bråk och sådär.
Ja, det är ju inte, det är ju snarare standard ju i House of Commons, att det blir lite kalabalik. Så inte riktigt som i svenska riksdagen.
Inte riktigt som i svenska riksdagen. Är det så att man vill skicka in frågor, så gör man det bäst i Avanza-poddens Facebookgrupp. In där, är du inte redan medlem, så in, skick iväg en förfrågan, så godkänner vi dig, så kommer du in i värmen och kan diskutera med alla andra lyssnare om allt möjligt, allehanda som hör ekonomin och sparande till, eller kanske kommunicera med oss och i det här fallet då. Skriv vad du vill att vi frågar Katrin om, helt enkelt.
Precis så. Så nu går vi med spänd förväntan och väntar på nästa veckas rafflande avsnitt. Jag tycker det ska bli superkul att prata med Katrin. Och tack för det här avsnittet, Niklas.
Stort tack för det här avsnittet, Moa. Och tack för att du har lyssnat på det här. Vi hörs igen nästa vecka.